Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkomna till det här avsnittet. Vad är det för avsnitt?
Det är avsnitt 287.
287.
Ja.
Du, det var så roligt. Alltså, sajten Familjeliv.
Ja.
Där är det ju också. Det är som att... Ja, men det är ju, där skrivs ju så mycket tok. Det får man ju säga.
Ja.
Det är liksom förgrovat. Men det är samtidigt också ett nedstigande. Jag hamnade i en så jävla rolig tråd. Jag kommer inte ihåg varför jag ens hamnade där. Jag googlade på någonting.
Ja.
Och hamnade i en tråd som handlade om vanliga svepskäl för att slippa sex.
Okay.
Och det är så... jag måste nästan läsa.
Jag vill bara veta först, vad var det du googlade på egentligen för att hamna där?
Ja, det undrar jag också. Det kanske bara för att jag skulle få någonting.
Ja, kan man bli lite orolig av.
Mm.
Vad säger du?
Ja, men då skriver en man så här. Och jag tycker att det är skönt, för det är liksom... Det blir inte PK någonstans, och det är inget fel med PK, men man får ju också höra hur folk egentligen tycker.
Ja.
När man läser saker här.
Ja, ja, ja.
Och det är
ja.
Ganska förfärligt egentligen. Men de får också svar på tal.
Ja.
Han skriver så här. Pratade med frun igår om vårt usla sexliv. Att hon aldrig tar initiativet och att hon ser ut att halvsova under samlaget. Hon sa att hon vill ibland, men att hon inte kan slappna av för att barnen kan vakna. Dessutom knarrar sängen. Det stör henne. Hon är morgontrött på helgerna och säger alltid att hon är trött på kvällarna också. Ja, och det är förmodligen sant, tänker jag. Hon kan tänka sig att göra det mitt på dagen när barnen är i skolan. Men det är väldigt sällan vi båda är hemma mitt på dagen. Och då är jag inte speciellt intresserad, för då är vi påklädda. Jag har oftast redan satt mig vid datorn eller satt igång med andra sysslor. Och då känns det bara konstigt att ha sex bara för att få det gjort ibland. Jag tror snart jag lägger ner sexet. Det har blivit så komplicerat och krångligt att det snart kan kvitta. Börja tröttna på hennes ursäkter och intresse. Och här skriver...
Ja, ja.
Vad säger
sig? Nej, men jag tycker att det var... Ja, det var lite konstigt. Vad var det han ville då liksom?
Ja.
Eller så är det, jag menar, ursäkt, det låter som en fruktansvärt dålig synk. Hon vill på dagen och han vill på kvällen.
Och här skriver då, här skriver då vännerna eller liksom folk till hans hjälp. Tror du är klokt att lägga ner? Hon är inte intresserad. Hon vill bara ha pengarna, säger några.
Ja.
Och så vidare. Och du kanske ska ha ett öppet förhållande. Ingen idé. Och sen så kommer några och det där är bara kvinnor och män som säger så. Och sen så dyker någon upp som säger liksom och han säger själv att han känner sig väldigt nere och frustrerad av det här, för det gör han ju säkert då. Hon har blivit en frigid gumma vid 43 års ålder sen. Tror knappt att hon kommer att bli mer sugen med åren och sådär. Han får ingen förståelse av henne. Och så drömmer någon till med någon kvinna, tror jag. Men det är ju oerhört avtändande att gå och lägga sig och veta att ens man förväntar sig sex. Så jävla tråkigt och tradigt, säger hon.
Ja.
Och så säger hon, överraska henne mitt på dagen, går fram till henne, kyss henne, bär upp. Och någon annan drar till med en väldigt rolig drapa som är så här, vad fan, hon säger ju att hon vill på dagen. Men då vill inte du, då kommer du med ursäkter
om
att du har
klätt
på dig. Att du sitter, och det är ju så sant också.
Ja, ja.
För att det är liksom, och någon säger, jaha, bara för att du har morgonstånd och ska ligga ja, då liksom.
Ja. Men det där
vad är detta egentligen? Men, är det så här vi människor är?
Ja, men på något sätt så kan jag få för mig då att när han vill, då blir hon avtänd. För av det skälet liksom. Och hon säger, ser man på dagen då? Ja, men då blir han avtänd. För att då känner han så här, men vadå, det är ljust ute.
Och han säger också på ett annat sätt att han har tappat lusten för att hjälpa henne att skruva ihop saker eftersom hon inte ställer på honom. Och jag menar, det är det här som är fantastiskt. Det är egentligen djupt tragiskt, men jag tror att det är helt sant. Alltså, det är inte långt ifrån hur vi människor fungerar. Men
vad är grejen?
Vad långt ifrån vi är varandra ändå?
Vad är grejen liksom? För på något sätt så är det, när man i inledningen av ett förhållande, då spelar det ingen roll om det är dag eller natt, man är påklädd eller vad fan som helst, det ska liggas.
Ja, och då vill ju båda.
Ja.
Mm.
Och vad händer sen då? Varför blir det ljus då eller mörk då? Vad är grejen? Det är på något sätt som hela den där liksom... Åh!
Ja, men vi har varit
man
inne...
tappar suget kanske. Och så hittar man på ursäkter bara. Eller?
Ja, men alltså... ja, alltså hon vill ju inte. Hon är ju inte sugen.
Nej.
Men man blir också väldigt, väldigt osugen av att tänka att varje gång vi är ensamma i ett rum så är man rädd för att nu ska han få lust. Liksom. Och att, alltså, det hänger ju frågetecken över en hela tiden. Då, att är det dags nu?
Ja.
Man kan ju aldrig närma sig en man då och krama om honom eller någonting. För att då tas ju det som en invit.
Ja. Men det är det här som blir så konstigt också. För då ökar ju bara avståndet istället för att man säger nu kramas vi men det blir inget sex.
Ja, men då tycker jag, han vill ju inte ha en kram, han vill ju ha sex.
Ja, men...
Ja, vi måste också att, förstå honom.
Jag förstår honom, men det är liksom verkligen ett kommunikationsproblem då.
Nej, det kan också vara ett sexlustproblem. Det är det jag tror att vi ska finna oss i. Att det är skillnad mellan individer, vad fan man än vill, så är det skillnad mellan individer. Och en man utgår ifrån att hon ska... rätta sig efter hans.
Jo.
Och hon har makten egentligen att säga nej. Och därför får han rätta sig efter hennes i praktiken.
Jo.
Och sådär.
Men jag menar så här, jag bara tror så här, jag tror att det blir som en lavin eller en snöbollseffekt av att man, att det kanske egentligen inte är så himla stor hon skulle kunna bli sugen och han skulle framförallt kunna förstå mer så här, just det kanske det läge hela tiden. Och om man då kunde behålla närheten till varandra, att liksom vara fysiska och kramas och så här, så kanske man båda två skulle liksom närma sig lust mycket mer.
Kanske inte.
Kommunicerar man inte, då ökar man ju bara det där avståndet.
Absolut.
Och så undrar den här, varför blir det ingenting, och den andra är vad du tjatar, och så hamnar man
i men det är ju jättedåligt. Liksom. Men jag vill påstå att även med detta gos så kan det vara så att en vill ligga väldigt mycket mer än den andra.
Ja, absolut.
Vi kan inte trolla, alltså, nej. Vi kan inte få ihop det så att det alltid slutar gott.
Nej, men jag menar så här, slutar gott. Jag tror inte att det är så att den där som verkligen vill ha sex inte då alltså, om man fick välja mellan att så här, då får du avstå från allting eller säga så här, men du får lite mindre sex om du i alla fall liksom behåller närheten.
Mm.
Det är klart att man skulle göra det. Det är klart att det skulle underlätta. Då skulle man också kunna förklara sin frustration och säga liksom, åh, vad synd att det inte blev någonting. Eller att man inte, det behöver inte betyda att det som du säger, man är rädd för att han ska vilja. Det är ju fullständigt galet att man är rädd för det.
Ja, men det är ju en behaglig situation.
Men då har man ju redan där har man ju så här kraschat det totalt.
Ja,
det är bättre att säga så,
men jag tror också att det lutar sig mot väldigt jag tror att det lutar sig mycket mot, eller han lutar sig mycket mot könsroller, tror jag, där liksom hans lust borde få styra, så att säga. Han är fast i den föreställningen att, ja, det, att, han, att hon borde anpassa sig.
Ja.
Och då kommer man inte så långt.
Nej, men det är det jag menar också. Det är ju säkert en låsning som kommer av det. Men som i det här fallet så verkar ju ändå vara människor som kan kommunicera men inte riktigt gör det då.
Ja.
Och jag tror att det är visst, absolut. Det finns en massa gamla, ja, du och jag sitter också fast i gamla könsroller på olika sätt. Men,
självklart.
Men man, vi kommunicerar i alla fall om det, man liksom intellektuellt kommer vidare i det. För jag tror att det är, jag tror att det är liksom enda sättet. Och att det är viktigt att göra det också.
Mm. Jag tänker också att om man är i den där sitsen, vilket i min föreställningsvärld enormt många är på olika sätt och vis, så tänker jag att det kanske vore skönare att säga att nej, men du, jag kommer aldrig att vilja ligga mer än en gång varannan månad.
Ja.
Vill du fortsätta vara ihop med mig ändå?
Absolut, så kan man ju göra.
För att då får man ändå bort de här jobbiga liksom förväntningarna som ändå inte blir sex på något vis.
Absolut, det är också ett bra sätt att göra.
Om
det
nu är så.
Ja, det är svårt att prata om det. Framförallt så är det, tror jag, många då som har lusten skulle säga, aj fan, det går inte. Det kommer inte jag palla. Då vill inte jag vara.
Nej, jag vet, men då tydliggörs det. Mm.
Eller så säger man så här, ja, självklart, fast man hoppas att det ska bli mer i alla fall.
Ja, då är man ju dum.
Ja, men
hoppet överger den inte, helt enkelt.
Nej, faktiskt.
Jag tycker faktiskt att det är ändå uppfriskande.
Verkligen.
När bladet tas från munnen, helt enkelt. Ja. Med allt vad det innebär.
Mm.
Nu är det dags, nu är det frågestund.
Jo.
Det har blivit roligt med frågorna, för vi lägger ut dem nu på Insta, för folk vill prova själva sen.
Och
vi lägger ut dem på Instagram och på Facebook, våra frågor. Jag vet inte om de här går att lägga ut, men det kan gå.
Det kul att höra resultatet av det.
Ja, man vill höra
det.
Alla som sitter där hemma på fredagskvällen och börjar tjafsa. Det är roligt. Okej, nu ska se. Det här handlar mer om hur väl du känner mig.
Ja.
Och du har också gjort frågor sen.
Ja.
Ja, jag börjar då.
Ja.
Mm. Okej. Det här alternativfrågor. Vad tror du att jag blir mest kär av när du är eller gör? Är det din snällhet? Din kompromissvilja? Eller att du spelar i ett band?
Det är inte det sista. Jag tror att det är för att jag är min snällhet.
Det är rätt.
Mm.
Den tycker jag mycket om.
Ja.
Och så när jag säger du är så snäll, säger jag.
Ja.
Nej, just det, jag brukar säga att du är så söt.
Ja,
det vill du inte höra.
Jo, jag vill höra det, men det är, ja.
Du hade väl höra du är så mustig eller någonting.
Vad sa du, stygg?
Okej, här kommer nästa fråga.
Ja.
Vad är jag mest rädd för att du ska tycka om mig? Att jag är oattraktiv? Att jag är tråkig? Att jag snålar med mig själv så att du inte vet vad du ska ha mig till?
Ja, det var svårare, måste jag säga. Ja, det är nog, ja, egentligen det är nog det sista där. Att du snålar med dig själv för mycket så att jag inte ska vilja ha dig. Det är lite som att vara tråkig, men jag tror att det är det. Om du skulle svara så är det nog det du skulle svara då.
Nej, faktiskt inte.
Nej, du skulle vara tråkig.
Nej.
Va?
Att jag är mest rädd för att du skulle tycka att jag är oattraktiv.
Jaha. Nej, det tycker jag inte.
Jättrött. Nej, men det tror jag.
Men säg, det var intressant. Vad är det du är rädd för då? Vad är liksom...
Nej, men om du tycker att jag är oattraktiv, att jag är tråkig, då kan jag bli lite roligare. Att jag snålar med mig själv så kan jag väl snåla lite mindre.
Ja, men är det en fåfänga liksom att det är så här, jag måste träna och klippa håret
Nej,
snyggt?
Nej, det är väl det som är problemet, att jag kanske inte vill göra det. Alltså jag... Det här är den nivån som finns att hämta.
Ja, men intressant. Det var konstigt. Det var liksom det sista alternativet.
Ja, jag är själv lite förvånad faktiskt när jag ställde sig för det, men så är det.
Mm.
Vad tycker jag mest om att göra av de här sakerna tillsammans med dig då?
Ja.
Gå en promenad tillsammans, planera saker framåt, gå och fika ihop.
Gå och fika ihop?
Nej.
Planera saker?
Ja.
Ja, okay.
Älskar
det. Ja, jag tänkte det först, men tänkte så här, men fika är ju ändå härligt. Och att du faktiskt brukar vilja göra det också.
Ja, för
det
är alla de här sakerna brukar jag göra. Nej, men jag älskar ju att planera saker.
Jag
älskar att planera också vilka dagar ska jag träna nästa vecka på söndagen. Det är en höjdpunkt när jag får planera någonting.
Det är jättesvårt. Jag är med på det, och jag vet att det är viktigt, men jag planerar väldigt lite själv.
Mm.
Ja, jag har så mycket fasta scheman. Ja.
Okej, sista. Mm. Vad är troligast att få mig att gråta? Att jag förlorar i sällskapsspel? Att du visar dig allvarligt missnöjd med mig för något jag inte vill sluta med? Att du vill ha skilda sovrum?
En alternativ kryss.
Den är i mitten?
Ja.
Ja, då gråter jag direkt.
Ja, nej, jag
om du är missnöjd med mig med något jag inte liksom ser jag skulle kunna... Det tycker jag är så, det tycker jag är så hemskt.
Ja.
När det kommer som en överraskning, liksom sådär.
Ja, ja, ja.
När jag har trott att det var bra. Jag blir jätteledsen då.
Jag som trodde att du tyckte om det. Ja, ja.
Ja,
ja, ja.
No, ja, men du kände mig hyfsat, tycker jag.
Ja,
det var några
ja, jag tyckte
där.
Ändå att jag var ganska fel ute där ett par gånger.
Ja.
Och väldigt fel i ett fall också.
Det kan ju vara så att jag har ändrat mig, vet du.
Ja, 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 ja. Så kan det ju vara, absolut. Och jag inte har märkt det. Det är ändå okej, min tur.
Mm.
Vad tror du skulle göra mig mest orolig? Om du reste iväg ensam med en väninna till Mallorca eller någon annan rolig ort där man gick omkring halvnaken. Om du åkte och träffade ditt gamla gäng, både män och kvinnor, i Falun en helg. Eller ut på något så här, vi ska ut i en stuga. Eller om du ska gå ut och äta med en gammal pojkvän som plötsligt hör av sig efter 30 år.
Alltså åka till Dalarna i stugan skulle du vara nervös för, tror jag. Eller var det? Ja, det var det.
Mm. Faktiskt.
Ja.
Det är roligt igen nu. Jag kommer ihåg det. Fylla och... Ja.
Ja.
Okej, vad tror du att jag upplever som det största hotet mot vår relation? Alltså vad kan göra att det tar slut?
Mm.
Är det att du träffar någon annan? Är det att vi inte kommer överens om hur vi ska ha det? Eller är det att du bara tröttnar på mig och hellre vill vara själv?
Kan du precisera hur vi ska ha det?
Ja, men att det blir liksom så mycket osämja i hus och liksom gemensamma saker vi ska göra och barn och alltihopa.
Ja, vad spännande. Vad du är mest rädd för egentligen då? Du kan inte vara rädd för att du ska träffa någon annan, för då skulle ju du bli glad om du träffar
någon
annan.
Nej, men det är om du ska träffa någon annan, inte om jag träffar någon annan. Det är ju inte rädd för.
Nej, men var inte det ett alternativ?
Nej. Ja, det kan ju vara som att ni också vill.
Nej, men då tänker jag nog att det är det här att vi inte ska komma överens.
Ja.
Ja.
Det är det faktiskt. Det tror jag är det största hotet.
Du tror det, ja.
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 Och det är ju konstigt eftersom vi har varit
vindlingar i labyrinterna där vi ju
ja,
inte
men jag tycker
kommer
också,
överens.
Jag vet, och jag, ja det gör det, men jag tycker också att man även om liksom, man ställs hela tiden inför nya utmaningar på något sätt som man inte har tänkt på förut. Att det blir liksom barn eller det dyker upp saker eller någon.
Oj, förlåt, får man inte säga.
Nej, får man inte säga. Ja, ja.
Nej, men jag vet. Det är också någonting, alltså nu gör jag en utvikning här, men jag tänker också så här. Och det här, när jag skrev min bok När underbart inte nog, så var det nästan som att jag föregrep någonting som jag inte har förstått själv förrän nu. Nämligen att när man blir äldre så kan även, fastän allting är bra, så kan man börja se saker annorlunda just på grund av att tiden är kortare. Man har inte livet framför sig, utan man själv är framför det mesta av livet. Och man har en liten bit kvar bara. Så att även det som har varit bra förut, och även fastän det är bra, så kanske man vill uppleva någonting helt nytt. Bara för att få uppleva någonting helt nytt. Och det där tror jag ganska många kämpar med. För att då blir ju livet... Ja, men det är ett ännu svårare val med tanke på att man kanske har det ganska bra. Men ändå vill man passa på att uppleva en ny sak.
Ja, nej, men jag tror också att vi är ju en generation som inte ser att livet slutar när barnen är stora. Utan vi har ju liksom, vår generation är på något sätt både friskare, men också tror jag det är en mental grej att man känner sig att det här det fanns ju massor med roliga saker kvar att göra. Och det är klart att man även i det läget kan upptäcka att det här det är ju liksom saker som finns kvar och tiden krymper.
Precis.
På något sätt. Så det, visst är det så, absolut. Mm. Men det ska du inte tänka på.
Nej, det ska jag inte tänka på. Det ska vi inte. Så ska vi inte ha det. Ja, fortsätt.
Okej, okay. Det här... Nu är det faktiskt fyra alternativ i den här i frågan här. Och det är, vad tror du att jag kämpar mest med för din skull? Är det att hålla mig i trim? Är det att vara spirituell och rolig? Är det, är det att vara snäll? Eller är det att ha tålamod?
Jättesvårt när du har fyra, för det är svårt att hålla dem i huvudet. Mm. Men jag tar, jag tror att det är att ha tålamod.
Ja.
Ja. Det är no-brainer. Vem kan vara ihop med mig utan att ha tålamod?
Ja, fast jag vet inte om... Ja, jag tror egentligen att du kämpar med tålamod med mig också.
Oh ja.
Ja. För att man måste göra det. Det är på något sätt, det är väl kanske viktigt att hålla sig trim också. Men jag tror att det är det man gör på något sätt. Att man utsätter sig för saker och ting. Och man, för man kan inte, det kan inte bli så att man bara accepterar allting och känner, gud vad härligt, jag älskar allt, allt är underbart. Och då är det tålamodet som är kvar på något sätt.
Ja, kanske det.
Ja.
Det är nu jag börjar gråta, för det kom som en kall dusch.
Nej, varför då?
Nej, jag skojar. Fortsätt. Hade du någon mer?
Nej, det var det jag hade.
Ja, det var ju en lyssnare...
Du kände mig väldigt bra ändå.
Ja,
ja.
Absolut. Men det är ju för att jag... Det var en lyssnare som skrev, apropå det här med att prata, vilja prata... Det är flera som har hört av sig här. Vi berättade för något avsnitt sen att du inte tycker om att prata i grupp.
Ja.
Och hon hade teorier om det berodde på. Hon själv hade lite liknande där hemma. Det är flera som har skrivit ungefär så då.
Ja.
Men hon menade så här att om du har... För det här kan ju vara tålamodsprövande för dig, apropå det då, tänker jag. När du och jag pratar bara, om du har en åsikt, för du var lite mer som hon då. Hon vill bara bli accepterad för att ha den åsikten. Medan jag och hennes kille då hela tiden vill förstå lite mer. Vi är intresserade inte av åsikten, utan vad som ligger bakom den. Och där blir du och jag ibland lite osams, för att jag inte får förstå, tycker jag. Men egentligen så har du inte mer att säga. Liksom. Det var vad du hade att komma med. Och för mig räcker det ofta inte. Och det kan ju leda till bråk för oss. Att liksom... Jag undrar, men hur kan du tänka så och så vidare? Och jag kanske inte upplever att jag får svar. Medan du då får lov att plötsligt stå till svars för någonting som du inte... Du kanske inte har något svar. Och jag har lite svårt att acceptera det.
Ja.
Det förstår jag är tålamodsprövande.
För vem?
Både och kanske. Ja, jag tänkte faktiskt på dig först, men... Du, ska vi ta ett lyssnarbrev?
Ja, absolut.
Kvinna som skriver så här. Först och främst tack för en fantastisk podd och boken Lyckligt skild. Jag och min man har för cirka 3 veckor sedan kommit fram till att separation är det rätta efter många år ihop. Även om det är en stor sorg. Det är mitt initiativ, men han menar att han förstår. Vi är 35 års ålder båda två och har 2 barn under 8 år. Som grädde på moset i allt kaos väntar vi 3:e barnet som kommer när som helst. Vilket gör det väldigt svårt att veta hur vi ska göra nu. Han mår inte bra av att gå här hemma i väntan på nästa steg, hitta nytt boende etc. Medan jag tycker det fungerar just nu. Vi är inte osams, bråkar inte, men han klarar inte av att umgås med mig mer än nödvändigt här hemma. Vi har inte berättat för barnen än. Det är nog med spänning för dem att vänta på en bebis som ska komma. Så till min fråga. Bring me era bästa tips att stå ut under samma tak under den här tiden. Och hur berättar vi för barnen? När?
Oj, ja,
en
det var
ovanlig situation.
En väldigt ovanlig situation.
Ja.
Och bästa tips för att stå ut, ja.
Alltså det verkar mer som att han har svårt att stå ut.
Ja, ja. Men och det är också... Alltså det är väl... Oh, det är jättesvårt. Jag skulle ju råda att liksom, även i det där fallet göra upp någon slags scheman för när man umgås och inte umgås på något sätt. Och vara ganska sparsam med det. Inte försöka att liksom så här... Inte försöka att få fram någon slags familjeliv som man egentligen bara känner är för ljuget. För det tror jag skulle vara jobbigt.
Mm.
Och sen tycker jag också det är svårt att... Jag tror inte de kan ju inte berätta för barnen förrän de liksom verkligen har bestämt sig för hur det ska gå till. Alltså hur ska de göra den där separationen? Liksom? Hur ska den gå till? Hur tänker de sig att det blir med det nyfödda barnet? Och vem ska bo var? Och, ja, det är svårt, jättesvårt.
Ja, det var en udda situation måste jag säga. Jag tänker ändå så här. Det kommer ett 3:e barn som kommer när som helst. Jag tänker att... Jag tror också att de måste göra upp. Man kan nog inte få... Om han mår dåligt liksom, så blir det kanske ogörligt att han, att man så att säga låtsas att allting är bra.
Ja.
Så de kanske kan dela upp sig lite på något vis. Men prio ett måste nästan vara det nya barnet. Omsorgen, ja, om det nya barnet, vilket också innebär omsorgen om henne som mamma.
Ja.
Nu säger hon ingenting om att hon drar sig för detta eller oroar sig för det. Hon, det här är ju tredje barnet, det kanske är helt coolt. Men jag skulle ta det i turordningen. Det kommer ett nytt barn, se till att allting kommer på banan där, att det stabiliseras och att man berättar därefter när de har hunnit tänka lite och att det finns lite svar på frågorna, vad ska hända och på vilket sätt.
Ja.
Så att barnen, de större barnen, får lite svar på sin oro. Mm. Hur ska det bli, undrar
ju
de.
Absolut. Jag tänker också att jag tror att det är superviktigt då att man vid en separation sen, för det minsta barnet kommer ju kräva oerhört mycket liksom tid och engagemang. Men när man då separerar så måste man verkligen ägna tid åt de två andra barnen också. Se till att det där, att det liksom inte blir en...
Nej, just
tidskonflikt
det. Att man inte gör så att de liksom, när ens största barn eller när ens minsta barn är i den här åldern, så blir det ju liksom som att då ser man ju hur små de är, men när det kommer en ny så blir det ungefär som att de är stora.
Ja,
men det är de inte.
Nej, det är de verkligen inte.
Så att där liksom... kanske de behöver ta så mycket stöttning utifrån som finns på alla möjliga vis för att räcka till.
Ja, men också liksom känna att de är oerhört liksom viktiga och behöver omvårdnad och är värdefulla när separationen kommer. För då kommer de att kräva. Liksom. De kommer behöva sörja och känna och allt det där. Och då kan inte de liksom stå tillbaka bara för att det finns ett litet barn som också behöver uppmärksamhet.
Precis.
Och det där borde man kanske ha en plan för också. Då. Hur gör man det?
Ja. Men det är ju jättebra att föräldrarna inte osams och inte bråkar.
Ja, ja. Oh, ja. Att de är överens. Då.
Att de är överens, ja, precis. Jag tror så här... Det är jättesvårt. Det här kan inte bli enkelt.
Nej.
Riktigt på något vis. Men det är heller inte enkelt. Det är aldrig enkelt när man vill skiljas. Så det är så. Men barnet, det tredje barnet och att mamman ska komma på banan och må bra, att allting ska fungera.
Ja.
Det kanske ska få komma först.
Ja.
Och under tiden får mamman och pappan dela upp sig så att han står ut, men att hon samtidigt får. Det är också hans barn liksom, som han behöver ta ansvar för genom mamman på något vis.
Ja.
Ja, det är svårt. Och sen apropå att hon säger att hon läser lyckligt skild bit för bit, och där har vi också mycket det här, där skriver vi om hur man berättar för barnen, eller åtminstone hur vi gjorde det.
Ja.
För det är också en, beror på lite vad man är för läge, ja.
Precis.
Mm. Lycka till och hoppas allting går bra.
Ja.
Roligt med tredje barn.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag och Marit har ju också skrivit böcker. Marits senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen. som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet och även som ljud- och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
Vi tar ett till lyssnarbrev.
Ja.
En kvinna som skriver, hon berättar att hon och hennes man har varit tillsammans i 15 år. De har 3 barn, hus och allting by the book, känd familj och så vidare. Yes. Så berättar hon att de kommer från väldigt olika bakgrund. Där i hans familj ingår en bra del alkohol för att umgås som familj. Vilket jag inte är så van vid. Med hans familj alltså. Jag ansträngde mig då för att vara med, men det gick inte så bra då jag inte kan dricka mycket utan nöjer mig med ett par glas. Och nu har de börjat bråka om det här. På grund av att, skriver hon, att om jag säger nej till alkohol under familjeträffen så får jag sura blickar på mig. Vissa vänder ryggen och blir besvikna för mitt tråkiga beteende. Detta har blivit som en anledning diskussioner mellan oss där även hans familj varit inblandad och börjat behandla mig annorlunda, stöta bort mig och så vidare i sådana sammanhang. Och hon säger att jag tycker att det är visst kul att dricka ibland, men inte mycket när det finns barn i bilden. Jag tänker också på vilka signaler vi ger till barnen när släktingarna kräver att man ska dricka för att vara med och bli accepterad. Då går vi emot det att lära att de ska stå upp för sig själva vid grupptryck och så vidare. Så det här har förstört väldigt mycket i vår relation genom åren, plus andra vardagliga problem. För vi har väldigt olika livsstil vad det gäller mat, motion, hur mycket man aktiverar barn i frisk luft istället för att sitta framför tv-spel och så vidare. Familjerådgivaren säger att det gäller att gilla läget om jag vill leva med min man, vilket jag förstår. Jag kan inte ändra på en hel familj. Det svåra nu är att min man säger att jag har sårat honom för mycket för att jag har tagit upp allt detta på rådgivningen och han inte längre vet om han kan förlåta mig för det. Samt att jag inte ska få ta honom ifrån sin familj, vilket jag inte vill, säger hon. Jag känner mig ganska överraskad över det här då jag strävar för att visa våra barn en hälsosam livsstil men blir nästan straffad för det. Hur ser ni på detta? Och sen berättade hon också att de sen för några veckor sedan har bestämt för att hyra en liten lägenhet där de har börjat turas att bo. Ja. För att liksom egentligen, det kanske är så där det ska bli då, men egentligen vill de inte det. Så frågan är liksom, hur ser vi på det här problemet? Att de är så pass olika?
Ja, alltså, jag tycker ju att... Alltså, det är svårt att veta liksom om det är röjarfester och slagsmål eller om det är att man dricker vin. Men jag tycker att det är en konstig...
Hon dricker ju också vin, fast inte så mycket.
Nej, jag förstår det. Men jag tycker att det är en konstig syn att hon ska gilla läget.
Att familjerådgivaren säger
ja,
så.
Ja, därför att hon gillar ju läget. Det är ju de som inte gillar läget. Det är ju de som inte kan acceptera att hon inte vill dricka.
Ja.
Och det tycker jag är jättekonstigt. Ja. Det tycker jag är liksom, där, de ska ju verkligen lära sig. Det är väl ingen självklarhet. Och det spelar väl inte dem någon roll om hon inte vill dricka.
De kanske känner sig sämre då.
Jo,
så den sådana där kulturen
absolut.
Finns
jag
ju
vet.
Liksom.
Men det är de som behöver ändra på sin syn på henne och inte tvärtom. Liksom. Det tycker jag, det är den ena delen i det. Och det tycker jag de kanske skulle kunna prata om också. Att det är faktiskt, det är inget fel att inte vilja dricka.
Nej, men det kan också vara de här grejerna att de har olika livsstilar eller mat, motion,
absolut.
Hur mycket man aktiverar barn och sådana där saker.
Och det är ju kanske en annan sak att man har en olika syn på hur man vill leva sitt liv, vad man vill göra och framförallt föra över till sina barn. Då. Och det kanske är ett lite större problem som kan vara svårt och där kanske familjerådgivaren borde var lite mer
för varför är det hon som ska gilla läget?
Ja, jag fattar inte det heller. Jag tycker det låter bakvänt på något sätt. Det är ju, ibland måste man ju acceptera varandras olikheter.
Verkligen.
Och man kan faktiskt vara olika mot barnen också, tror jag. Sen kommer det väl liksom ner till saker där man ska göra val då, som gäller hela familjen. Att nej, vi ska inte åka på skidsemester utan vi ska sitta hemma och spela kort istället. Men jag vet att jag tycker det där är ju, det är svårt när man kanske tycker om varandra men upptäcker att man lever olika liv på något sätt. Vad säger du?
Jag blir också, eller det är jag personligen bara, men jag tänker så här att det verkar som att hans familj har ett stort säg. Och jag menar, det är ytterligare bara en skillnad i liksom familjekulturer, att en del har ju sin familj väldigt nära sig och i sitt eget liv. då blir det ju väldigt, väldigt starkt. Då är man inte två parter som har lika mycket kraft, så att säga, utan en har en hel familj bakom sig som har åsikter om en också. Jag tänker att det i sig är också ett problem för henne, och kanske också för honom i förlängningen. Nej, men jag tycker på något vis att, dels tycker jag så här. Ja, eller jag vet inte hur jag ska säga. Det är för att man är så luttrad. Men han tycker att det är okej att barnen äter dåliga saker, säger vi. Och hon tycker inte det. Inget av det där är ju ett brott. Men alla vet ju att det är bättre att äta nyttigt. Men alla vet också att det har vi människor svårt för. Liksom. Det är lite svårt att säga. Det där är väldigt svårt att ändra på med människor. Så det kommer hon kanske inte kunna göra.
Jag tycker bara det är ju liksom ovanligt att den som då har lite sämre vanor, eftersom det finns vetenskap kring vad man ska äta och hur man ska röra på sig. Det kan man ju inte säga emot. Liksom. Om då en driver på att barnen ska röra på sig och äta grönsaker och nyttig mat. Det är ovanligt att man säger emot.
Hon kanske då vill att han ska dra sitt strå till stacken och ta ut dem ibland. Och då orkar han inte det.
Men jag menar, det där är ju... Där kan jag tycka att så här, det... Ja, då har man lite för stora olikheter på
kanske
något sätt.
Kanske så, ja. Det är lite där jag landar också. Att för att de ska mötas när det gäller barnuppfostran, så behöver båda två eller en av dem ändra sig så pass mycket så att det går utanför dens personlighet. För det är inte ett brott att ha övervikt och att göra att sina barn får övervikt. Men det är jävligt synd.
Ja,
men liksom, det går heller inte att tvinga någon till det, tyvärr. Nej. Eller åt något håll.
Nej, men då menar jag också så här. När det är ju så här, det kan bli obalans. Det kan vara obalans. Man kan behöva driva saker själv. Det är ordet. Jo, om jag nu hade den situationen, jag älskade min fru och allting var fantastiskt, men just den här saken är så här, men jag får driva det, jag får ta hand om det här. Jag fixar så barnen åker ut och åker skidor och äter grönsaker. Jag tar på mig det, så får du göra något annat. Liksom, att man kan hitta en balans i det.
Jo, förstår men du? Det är ju 365 dagar om året.
Jag vet.
Det är ju inte en skidvecka. Nej.
Jag bara säger att den man kan tänka den tanken i alla fall. Jag tror att de flesta skulle säga nej, det går jag fan inte med på, det räcker inte. Men tanken kan man ju bära med sig i alla fall och se, är det? Skulle det kunna vara så att du kan ta på dig hela det där jobbet själv? Jag tror ju inte det.
Nej.
Men jag tycker man ska tänka tanken i alla fall.
Mm. Det här också som han säger, att eller som hon skriver, att mannen är nu också sårad.
Exakt.
För att... De har tagit upp allt detta på rådgivningen, så han vet inte om man kan förlåta henne för det. Det blottar ju också en enorm skillnad i syn på vad man kan prata om och inte.
Men det tycker jag låter som ett tecken på att han egentligen vet om att han är ute och cyklar.
Ja, men låt säga att han vet det hjälper ju inte.
Nej, jag vet, men det är på något sätt som att det där blir ett slags skuldbeläggande eller kränkthet som är totalt förödande. Det kommer inte komma någon vart med det.
Nej, liksom. Och han anklagar också, eller är rädd för att hon ska ta honom ifrån sin familj, alltså genom att kräva saker. Nej, jag tänker så här, det låter som att de är fruktansvärt långt ifrån varandra. Ja. I livsstil och kanske önskemål.
Ja.
Och det kanske är bra att de provbor och turas om och bor där faktiskt. Och hon säger att hon saknar barnen jättemycket naturligtvis.
Men, så kommer det att vara.
Ja, precis. Och det tycker jag är lärorikt. Hon säger att de flyttar så här nu fram och tillbaka har öppnat för en dialog som de inte hade innan. Och det tycker jag är lärorikt. Att om man inte har en dialog så är det så där det blir. Man kan ju dra sig för att ta upp saker, för att man är rädd att det ska leda till en separation kanske. Men det blir en separation och det är där det leder till på något sätt.
Ja, du menar om man inte tar upp det så
man inte
hamnar,
tar upp så det så har man inte en chans.
Jag tror att det där är en bra övning och ett bra test på var man står. Liksom.
Nej, jag vet inte. Eftersom jag inte är av åsikten att det alltid är värt att hålla ihop. Jag vet inte, de kanske älskar varandra jättemycket. Men då behöver de nästan ännu mer hjälp i en familjerådgivning.
Ja.
Och han måste vara villig att blotta. Alltså det krävs en ömsesidigare respekt hos båda två här. För att de är som de är.
Jag tror också att det är ju lätt att man som hon verkar vara liksom den svagare parten i förhållande, alltså med tanke på att han har en hel familj bakom sig.
Mm.
Så det är ju lätt att fastna i ett läge där man tror att ja, min åsikt kanske är fel. Det är kanske jag som är liksom...
Men det tror jag inte hon har gjort, det låter nej, inte riktigt så.
Nej, i så fall så är det ju bra. Men jag menar, det är lätt att hamna i det, att man är just så här, men vänta nu, då är det väl jag som ska ändra på mig. Men absolut inte.
Nej. Nej, precis. Och ansvaret för barnen går ju först.
Ja.
Men som sagt, ja, svårt.
Ja, men lycka till.
Ja, verkligen. Men du, en annan sak.
Ja.
Vi har ju pratat en hel del om otrohet. Och kan man förlåta och så vidare. Jag tror att vi kommer att ta upp lite grann nästa vecka av olika breven. Men jag läste en... Och ibland kan man ju inte förlåta. Och det måste inte vara otrohet, det kan vara annat. Och jag tycker på något vis att... Jag har fortfarande kanske inte fullt ut fattat vitsen. Eller jag tycker att jag kan leva med saker fast jag inte har förlåtit. Hur som helst, så läste jag någonting bra. Då stod det så här. För att kunna förlåta behöver vi veta att den som orsakat skada, oavsett om det är någon annan eller en själv, alltså om man kan förlåta sig själv, att den som har orsakat skadan inte kommer att göra det igen. Och att vederbörande förstått varför det som hänt var fel.
Mm.
På så sätt följer förlåtelse. Och det tror jag kan vara ett starkt skäl till att man inte kan förlåta ibland. Jag kände mig inte säker på att det här inte kommer att hända. Och då vore jag på sätt och vis en idiot om jag förlät.
Ja.
Eller vore jag det eller inte? Jag menar...
Men bara så här, för att det här... Jag tycker liksom att det på något sätt två olika saker. Alltså, om jag har gjort ett fel...
Du kan inte bara säga ett fel.
Ja, men om jag har varit otrogen mot dig och så säger jag förlåt mig.
Mm.
Då kan du tänka liksom så här, ja, det var ett misstag. Jag förlåter honom. Men skadan är ju just, du måste ju också känna dig säker på att jag inte gör det här igen.
Ja, och jag måste också känna mig säker på att du förstår vad det här gjorde med mig.
Precis, exakt. Mm. Men och det är ju inte förrän du faktiskt är säker på det. Inte bara vad du säger, utan du faktiskt är
på säker riktigt på, är säker, ja. Mm.
Som du har fullt ut förlåtit mig. Vad du än har sagt innan så är det som krävs för att du känslomässigt ska kunna förlåta mig.
Tror du det?
Ja, det tror jag absolut.
Ja, för att annars
så för att annars så har liksom den skadan man har orsakat är ju inte liksom, det är ju en skada i tilliten. Att du jag inte vet. Litar på mig.
Men det är det här som gör det omöjligt. För innan du var otrogen så... tänkte ju jag att det kommer inte att hända. Det vill säga, jag hade full tillit. Och sen händer det. Då har ju jag lärt mig. Jag vore ju dum i huvudet då. Om jag inte av det hade lärt mig att det jag inte trodde skulle hända, händer.
Mm.
Ja, hur ska jag då kunna förlåta dig? Och liksom tro att det aldrig kan hända igen. Jag har ju för fan nyss lärt mig att shit happens.
Ja.
Det kanske är det här som är liksom grunden till att jag inte riktigt tror att det behövs förlåtelse för att kunna gå vidare. Utan bara kanske acceptans.
Ja, ja.
Och det blir kanske liksom... Jag kanske visst... Det kanske är så att jag inte dömer dig. Så långt kan jag nog komma. Ja. Jag dömer inte dig. Jag förstår att du tycker att du gjorde ett misstag. Men... jag kan inte inbilla mig att det aldrig kommer att hända igen.
Nej, och egentligen kunde du inte det från början heller.
Nej, men det är ju ett värre misstag om det har hänt en gång och så ska man inbilla sig igen när man åtminstone nyss har lärt sig att...
Ja, nej, men jag tror också så här att det du säger att man måste inte förlåta för att gå vidare. Det tror jag inte.
Fast alla säger så hela tiden.
Nej, det är ett annat val. Liksom. Jag är beredd att gå vidare fast
och leva med sagt det här. Liksom. Det. Eller jag tycker vi har sagt det. Liksom, eller att man betonar vikten av förlåtelse för att man själv ska bli fri. Och i vissa avseenden så är det ju så. Kanske sånt... Det kanske känns viktigare om man har varit med om jättesvåra saker när man var barn. Sånt som man absolut inte i nuet kan påverka. Alltså att där på riktigt liksom göra sig själv fri ifrån det för sin egen skull. Då. Att förlåta, komma till rätta med det, bearbeta det så att det inte tynger mig mer framöver. Men när det gäller saker som jag lever i här och nu... Alltså det finns ju inga garantier för någonting.
Nej, men en annan sak som jag tänker på...
Jag tycker att det är det man ska lära sig att stå ut med.
Ja.
Det är det optimala.
Ja. En annan väg att gå är också att säga, jag vill inte fortsätta med dig, men jag förlåter dig.
Ja, vad vann man med det då?
Nej, jag förlåter sen om det är det det handlar om.
Ja, för jag tycker att den är sekundär.
Vad sa du?
Ja.
Nej, men det, jag menar att egentligen är det två helt olika saker. Du kan välja att fortsätta liksom tillsammans fast du inte har kommit över det eller förlåtit eller vad du kallar det för. Du kan förlåta och säga jag förlåter dig för det du har gjort men jag kommer aldrig mer att lita på dig.
Det, men jag menar inte, att det finns också en annan väg.
Ja.
Att liksom att gå vidare. Det här hände. Man sörjer, man blir tokig, man bearbetar det. Ja. Men att komma till det läge som fanns innan, det tror jag är jättesvårt.
Ja, absolut.
Och jag tycker att det går att ha kvar den vissheten om att du var beredd att svika mig till exempel då. Och ändå välja att leva med dig.
Ja.
Jag tror inte att jag skulle kunna komma så liksom långt att jag tänkte... Det var inte han som gjorde det. Eller liksom det.
Nej, jag vet. Och jag tror att jag har förändrat min syn på det där väldigt mycket.
Säg.
Nej, men därför att jag håller med dig på det sättet. Och det jag tycker att jag har lärt mig är att förlåtelse är inte liksom en ögonblickshandling.
Nej.
Eller det är liksom inte så här, förlåter du mig? Säg förlåt. Liksom, jag ber om ursäkt, säg ja eller nej. Utan... Det är liksom det är som ett sandpapper på något. Det är någonting som måste sandpappras bort. Det där man är kränkt eller arg eller ledsen eller besviken över. Det går inte över så här. Liksom, utan det är någonting som man får jobba med. Men jag tror också att det liksom minskar och minskar.
Verkligen.
Och minskar. Och till slut
tiden lägger sig liksom emellan med andra saker.
Ja, men då menar jag så här. Då gör ju jag ett val som säger så här. Att jag kan, det här är någonting som jag vill fortsätta med dig. Och det kommer vara ett sår. Det kommer vara någonting som gör ont i mig. Men jag liksom får... Ta hand om dig själv och slipa ner det där tills det liksom inte finns något kvar. Och är det så att det växer och man känner att det gick inte, men då kan man ju fatta ett nytt beslut och säga jag kan inte fortsätta för jag är det här äter upp mig.
Mm.
Det är liksom inte, jag tror att det är kanske det som är problemet, att folk tror att så här, jag ber om ursäkt. Svarar ja eller nej nu så att jag vet. Det funkar
att
inte så
att man lägger på sig själv som fucking bedragen. Att nu är det upp till mig att göra mig fri från det här jobbet som har hänt. Genom att förlåta. Jag vet inte.
Nej, det är det ju inte.
Ja, men det är ju så nästan det sägs.
Ja, men ja.
Nu säger jag inte så, säger vi då. Utan jag säger något annat.
Ja. Om det händer så kommer vi inte säga så.
Nej, precis.
Ja.
Ja. Har du något sista ord till oss?
Ja, det har jag. Men det blir väldigt kort. Det var bara en insikt som slog mig idag. Det kanske är mer en liten berättelse.
Mm-hmm.
Nej, men jag skulle vilja... Jag fick idag en liksom ny påminnelse om vikten av att ha kontakt med sitt ex eller med sina barns förälder.
Ja.
Jag skulle prata med min ex-fru om en grej. Bara fråga henne en sak. Liksom. Så skickade jag ett sms. Eller nej, jag ringde henne på telefonsvaran. Och sa ingenting då.
Nej, fy fan, då blir hon
livrädd. Jag vet, exakt. Jag brukar inte göra det. Det var liksom flera månader sedan vi hördes av sist. Och barnen är... Ett barn är ute och kör buss och heter det, campervan i Europa. Och det andra har flyttat ihop med en tjej och man ser aldrig röken av dem. Liksom. Mm. Så att då kom det efter 5 minuter. Är det något som har hänt? Ja. Och jag tänkte så här, ja det är klart att du reagerar på det sättet. Precis. Det var dumt.
Ja.
Det var det ju inte, men då slog mig tanken så här, fan det är ändå viktigt att man har en kommunikation, att man har en löpande kommunikation och ser till att det inte...
Ja, för om man inte har det så blir det att den gången man hör av sig så är det något stort.
Nej, jag vet. Mm. Och sen så pratade vi med varandra och det var jätteroligt. Ja. Och det är sen också så här, vad dumt att vi inte pratar oftare. För man, det är ju så här... korta avstämningar som vi hann med nu, så här, vad ser du hos barnen? Det är liksom, vi träffar ju dem på olika sätt idag, vi ser olika saker hos dem, man vill veta om man har samma känsla liksom.
Mm.
Ja, det var bara en sån...
Men jag förstår, men det är nästan så, jag och min exman som kanske pratar några gånger i veckan, eller hörs i alla fall, men det är nästan fortfarande så för oss att om en har ringt, man ser att alltså, det är en oro ändå.
Ja.
Det är en oro. Fast inte lika så där om det skulle vara så där, för då tänker man ju att det blir...
Det var så blixtsnabbt och det var ganska... Hon svarade sen och jag sa nej, det är ingen fara. Puh!
Ja, urläskigt.
Ja, det var en ögonblicksbild ur mitt liv.
Ja, Men du, ja, ska vi runda av där då?
Ja, det gör vi.
Och ni skriver så roliga brev, så bra brev. Och ja, det är bara att ösa på och tycka till om sånt som vi har pratat om också, för det gör en del. Och det, ibland är det så här, och han har rätt, hon har rätt. Och,
ja.
Och ibland, ja, ibland
och jag,
så...
Jag måste bara få säga det, för jag känner ibland så att åh nej, du har totalt missuppfattat det jag sa nu. Eller så, jag måste utveckla
det smällar vi får ta när vi nu ska ha skilsmässopodd.
Ja,
det är så där, vi får leva med detta.
Ja.
Men tack snälla ni för att ni är med oss. Och vi lägger ut frågor på Instagram och Facebook, så får ni byta ut till rätta alternativ den här gången. Ett rätt alternativ för er.
Exakt, ja.
Ja. Ja. Och så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Okej, hej då.
Hej då.
Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag, så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.